Du lyssnar på Rangechat-podden med Adam och Magnus. Här delar vi med oss av insikter och nyheter inom content marketing och SEO. Nu tycker jag vi drar igång. Så, välkomna till Rangechat-podden. Och jag säger hej till dig, Adam.
Hallå, hallå Magnus.
Hur står du till idag?
Det är bra, tack.
Ja,
bra.
Har du fått kaffe?
Det har jag fått.
Det var gott. Du, idag, vi snackar lite grann, vi har gått igenom en hel del den senaste tiden i olika ämnen. Så vad ska vi göra nu? Vad ska vi prata om?
Vi ska prata egentligen, back to basics.
Ja. Gå igenom det mesta, höger och vänster, upp och ner och så här. Kanske lite djup på vissa håll och lite tunt på andra. Men vi pratar lite allmänt om SEO och inte går ner något specifikt ämne. Så det blir kanske lite freebase också.
Ja.
Så jag fick faktiskt en fråga här på morgonen om inte vi skulle kunna komma till ett företag och berätta om varför man skulle jobba med SEO. Så liksom, och det känns ju så självklart när vi har jobbat med det i så många år, nästan 18 eller vad det blir. Ja.
Fast det är ju inte självklart där ute.
Nej. Jag inser ju det. Så jag frågar dig, varför eller är det viktigt? Varför är det viktigt? Är det viktigt? Varför är det viktigt? Det är två olika frågor egentligen, men
det svaret kan bli väldigt, väldigt långt. Varför det är viktigt, det är att Google har ju gått och går hela tiden mot att fokusera på användaren. Och vill få företag skapa innehåll som ger era potentiella kunder eller besökare eller partners den informationen de är ute efter vid en specifik sökning.
Där är jag skulle vilja lägga till lite grejer där. Jag brukar få den här frågan, eller brukar ha fått den på gånger, och tittar man liksom lite affärsmässigt på det, och om man tar det från det syftet, så om det lägger in x antal timmar i sociala medier, organisk räckvidd, eller x antal timmar i räckvidd då på Google, så är det högst troligen i min erfarenhet att de där timmarna kommer att få en avkastning på, och kan få det rättare sagt, väldigt länge när du har lagt ner det på Google. Medan på då sociala medier så du behöver ju såklart många följare och sådär, men det försvinner det du gör. Det försvinner efter ett par timmar eller någon dag. Men det du gör på webbplatsen, gör du det bra och du lyckas, så kan du ligga där i år efter år. Vi har ju själva webbplatser. Som har en liten webbshop som snurrar ett par miljoner. Som du har optimerat en gång i tiden. Och den ligger och rankar högt fortfarande. På det vi optimerade för 2012-13 och genererar försäljning. Tack vare det jobbet. Så att det är en sån här, insatsen och avkastningen kan bli fantastisk jämfört med, i min erfarenhet då, med sociala medier. Det är en sak, tänker jag. Så att, och sen en annan grej, jag tycker att det är lättaste kanalen där du kan förstå intentionen. Är de köpsugna eller har de hitta kunskap och lära sig någonting? För du tolkar ju sökorden eller söktermerna. Det är ju inte lika lätt sociala medier när du lägger ut någonting. Du har ingen aning vad de vill om du inte betalar för och försöka rikta. Men om du bara lägger ut, vad vill de? Du har ingen aning, men på Google vet du. Så där, och sen då att du kan faktiskt då med dig identifiera de som är köpsugna. Och då kan du ju driva in potentiella eller kunder direkt. Så där är ju liksom affärsnyttan, skulle jag säga, är en av de viktigaste. Det är lättare och du får en större återbäring, tycker jag då. Vilka komponenter ska en bra SEO-strategi innehålla, tycker du?
Också en väldigt bra fråga.
Jättebred, stor.
Men dels så ha en gedigen sökordsstrategi på plats. Och även konkurrentanalys hade jag velat säga. Alltså, vad är det som händer? Vad finns i mitt närområde? Runt mig? Vilka konkurrenter? Hur jobbar de? Och sen de tekniska bitarna skulle jag vilja säga.
En strategi kring det, hur man jobbar.
Ja, yeah, eller det är ju egentligen, kan ju vara en punktinsats eller punktinsatser. Beroende på hur man jobbar med sin hemsida, med sin plattform. Så att allting lirar.
Så grund och botten en sökords- eller söktermsstrategi. En strategi för vilka begrepp. Och sen innehållsstrategi. Lite relaterat till vad konkurrenterna gör och inte gör. Och sen de tekniska bitarna. Strategi kring dem.
Och sen även, alltså den... Tittar man på sajten när besökaren väl har kommit in, hur tar vi hand om den? Hur länkar vi mellan de olika landningssidorna eller informationssidorna? Hur ser flödena ut? Sätta en plan för det. Så att det finns en logik.
Jättemånga olika bitar. Och sen har du outreach eller länk. Liksom, hur ska du få andra att tycka till? Nämna dig och gärna kanske länka till dig. Det är också en strategi för det. Så att det finns ju en bra SEO-strategi ska ju innehålla många olika strategier.
Ja.
Det är innehåll, det är tekniska bitar och det är outreach-biten. Och med ny grund och botten börjar du med en form av sökordsstrategi. För vilka, var vill du positionera dig?
Och sen bör man ju ha något verktyg.
Ja, det behöver man.
Och det finns ju alla möjliga verktyg egentligen. Komplicerade, mindre komplicerade. Har du något exempel på verktyg du...
Ja, det finns ju en hel uppsjö. Jag tycker att en grej man ska tänka på när man jobbat med så många år, jag tror man har prövat, inte alla för det har vi ju inte, men många. Men när man träffar kunder och företag så är det inte ovanligt att de kör på verktygen som är populära och kända. Men de lyckas ju inte för det. Det har vi liksom insett att du behöver koll. Bevakning behöver du. Liksom, rankingbevakning, kolla din placering. Det är ganska basic, det behöver man. Och sen behöver du analysverktyg. Och där finns ju ett som är gratis och jättebra. Och det är ju Google Search Console som hjälper dig. Och sen så finns det ett annat som heter Google Analytics som vi vet. Och det är också ganska bra. Och sen så är det mer tekniska verktyg som man kan komplettera med. Som Sitebulb som får göra en del analys. Vad har vi mer för tekniska?
Screaming Frog.
Screaming Frog, ja. Kostar pengar, men det är bra och det är väl mer sådär punktinsats så att man kan...
Precis, och det är egentligen gå igenom en stor mängd sidor på ett knapptryck egentligen. Få ut alla titlar eller få ut alla descriptions. Eller få stora bilder och så vidare istället för att gå och knappa manuellt sida för sida.
Så det finns ju mängder av verktyg, research-biten när man kollar efter söktermer och sökord. Vi har ju såklart vårt, RankTrail, och sen finns det ju, Google har ju sitt i Google Ads, och det finns frågebegrepp, Answer the Public, gratisverktyg som kan liksom spotta ut en massa varianter. Man kan söka direkt på Google och kolla på Autosuggest. Det finns ju jättemånga olika verktyg. Man kommer ganska långt på gratisverktyg, måste jag påstå. Men även om man betalar ofantligt mycket så betyder inte det att man lyckas på Google. För till syvende och sist så är det bara analysverktyg, mätverktyg, bevakning. Det hjälper dig inte framåt för 5 öre om du inte löser, fixar, förbättrar, producerar, publicerar. Och det är tiden och det är där oftast man fallerar.
Ja men så är det. Man kan ha alla verktyg.
Kan betala, så egentligen liksom, lägg tiden på att producera, publicera, fixa, uppdatera både teknik och innehåll och sen såklart följa en strategi. Men det är inte för mycket tid på massa analys. Och det är klart man hittar problem och sådär. Men man måste göra en del analyser. Men gå in liksom en timme om dagen och titta på massa analysverktyg. Om man inte gör liksom har en fulltidsjobb utan man har det. Som om man gör mycket annat så lägg inte en timme dagen på massa analyser. Lägg en timme dagen på producera eller uppdatera. Och sen så det är liksom ha ett annat fokus. Och sen är det också sådär, publicera content. Jaha, ska jag producera nytt hela tiden? Nej, det behöver man inte göra. Se till att du har rätt. Och sen kunna jobba med att uppdatera och förbättra och så vidare. Så att det behöver inte alltid vara nytt. Men det är där tycker jag. Lägg krutet på att producera, fixa, uppdatera. Och mindre på analyser, även om det är jätteviktigt. Men det, om man jämför de två, vad balansen ska vara. Så från verktyg, vi glädjer iväg där, men verktyg, ja det finns en uppsjö. Vet du vad det dyraste SEO-verktyget jag har sprungit på kostar?
Nej.
400 000 om året.
Wow.
Amerikanskt, det är också jättebra. Conductor, amerikanskt. Jag tror det var ett svenskt företag som har köpt det senast jag pratade med dem. Men det är grymt, det är bra. Men de riktar sig ju bara till större företag. Och sen har de faktiskt ett koncept som påminner lite om vår faktiskt. Så att de kommer in med coaching och rådgivning och liknande som vi gör. Mm-hmm. Så att det är kanske därför också. De tar sig an stora bolag och så är det mycket strategi och coaching. Så det är inte bara verktyg. Så att.
Nej.
Mm. Du, en fråga till dig. När det gäller SEO de senaste åren. Vad tycker du, vad är det för utveckling vi har sett?
Alltså det jag har märkt av det är att man förbättrar. Alltså man ställer högre krav på de som sköter, de som äger hemsidorna. Mm. Det är någonting jag har märkt av. Att man börjar ta Webcore Vitals.
Mm.
Man ställer högre krav.
Mm.
Hemsidorna ska prestera. Det ska gå snabbt.
Mm.
Det ska vara stabilt. Och man försöker fasa ut de här vanliga felen som man har, som vi alla har stött på egentligen och som vi stöter på när vi är ute på nätet.
Mm.
Alltså saker och ting som flyttas, saker och ting som tar för lång tid att ladda in på en mobil. Alltså ett stort fokus på mobiltelefonen. Så det är väl en sån sak som jag har märkt av, att man är fokus på användaren. Och sen har vi hela det accessibility-delen som jag har snöat in på lite, känner jag. Men att göra internet och hemsidor tillgängliga för alla.
Man ställer högre krav.
Ja.
Det gör de faktiskt. Som,
Jag tycker det är jättebra. Alltså det är belöna dem som faktiskt jobbar med det. Och,
jag tänker man backar man det så här, man bara tittar de senaste åren. 2, 3, 4 åren så har vi liksom, tar vi de tekniska delarna så har det ju varit mobile fokus och det har varit säkerhet med HTTPS och så vidare. Och nu är det då accessibility. Vad har vi mer haft för tekniska 3-4 åren? Det var varit de främst va? Möjligt att missa någon.
Ja, det är ju hela Core Web Vitals-paketet.
Mm. Men sen har de också pratat innehållsmässigt. Det är väl en 3 år sedan snart. De börjar prata väldigt öppet och tydligt om Google Eat. Och hänvisar till riktlinjerna och att man ska skapa innehåll. Där de försöker titta på hur det blir omnämnt. Hur blir man omnämnd eller företagen? Är de trovärdiga och inte? Är de experter och inte? Så att det kom ju för snart 3 år sedan. Eller den här Google Eat. Och det är också en förändring. Där du måste bevisa, i vissa branscher är det hårdare. Du måste bevisa mer för att nå topplaceringarna. Att du är en expert genom att du då förmodligen har rätt innehåll. Som blir omtyckt. men även att du blir omtyckt ute på internet.
Mm.
Och sen som du är inne på, de tekniska bitarna ska liksom shapas upp och vara bättre för, utifrån ett användarperspektiv. Det är väl det, va? Det är säkert något vi har missat, men...
Ja, det är det säkert.
Mm. Ja, och när vi ändå är inne och pratar tech och content, om vi säger så att om man måste välja ett fokusområde, vilket av de två är viktigast? Om man måste välja ett, vilket man inte ska.
Alltså tittar man så här, om man har en hemsida som out of the box funkar som den ska, så är det ju innehållet som man behöver fokusera på. Ta fram, arbeta med och hela tiden bygga på, utveckla.
Mm. Ja, men det är ju lite, jag håller med dig, för att du kommer ingenstans utan innehåll.
Nej.
Du kan ju ha en crappy hemsida som lyckas, men du vågar nog påstå att framöver så bygger det på att andra som fightas om samma plats också har crappy hemsidor.
Ja.
Så att det är väl lite grann där.
Att... Alltså sen är det som sagt, man utgår man från att hemsidan funkar.
Mm.
Vilket man oftast, alltså man går inte in med så här, med en hemsida som inte funkar.
Nej.
Som den ska. Sen finns det alltid saker man kan tweaka på och utveckla och förbättra och optimera.
Nej, alltid att göra det.
Ja.
Det är alltid någonting som kan bli bättre. Vilket är ju tacksamt, för det är ju det som gör att vi alla kan lyckas.
Mm.
Det får jag också en fråga, eller det har jag fått flera gånger. Ja, men vad händer om 10-20 år när alla är jätteduktiga på SEO? Ja, jo, men så det har ju funnits nu snart 20 år. Och det är liksom, vi hittar ju söktermer varenda dag som man blir förvånad över hur lätt det är att ta sig upp. Så samtidigt så ändras ju förutsättningarna och reglerna.
Mm.
Så att för 10 år sedan jobbade vi mycket, det var mycket lättare än vad det är idag. Det blev bara svårare och svårare. Så att jag tror att, ja, det är väl klart. Jag tror att hela den här Google IT, om vi tittar framåt, så kan det vara en sån här, tekniskt sett så ska det vara, det blir liksom bara såklart tuffare och tuffare. Så att de som är riktigt bra, och sen har du då Google IT-aspekten, att de som verkligen lyckas bli omnämnd. Och man har och bra innehåll såklart. Så det är väl det man ska tänka på. Att, så det blir ju tuffare, men det kommer fortfarande söktermer som... Det är relativt lätt att ta sig upp på. Det vågar jag nog påstå. Det har det varit och är fortfarande.
Sen har de ju... Det finns vissa branscher som har det tuffare.
Mm.
Alltså där man...
Absolut.
Ja, men pengar och hälsa och... Ja, men saker och ting som kan påverka.
Mm. Men jag och så är det ju. Alltså vissa så här... Framförallt med köpintention... När man ska sälja någonting. Eller de letar efter produkter som de vill köpa eller tjänster. Men jag, så här, jag lyckas ju för en vecka sedan eller två med en webbplats ta mig upp på tredje plats, fjärde plats. Och det är 110 000 sökningar i månaden. Och det var första sidan vi skapade om ämnet och vi ligger kvar. Och jag blev så förvånad. Och den ligger fortfarande kvar. Jag ska inte berätta vilken webbplats och vilket begrepp. Men det går fortfarande. Och vi hade hittat en lucka. Jag sa att ja, men det här är ingen riktigt som svarar på det här fullt ut. Och så bara, nu ligger vi där. Läget där i 2 veckor. Så att det går.
Alltså jag tror att har man kunskapen inom ett ämne och har man, ja, men om man driver den här hemsidan, man har man brinner för ämnet kanske.
Mm.
Så skapar man automatiskt väldigt bra innehåll som man kan lyckas ranka.
Mm. Men så när det gäller de tekniska bitarna, vad är det man ska fokusera på just nu?
Alltså just nu är det ju att gå igenom en sida, ens viktigaste templates, hade man kunnat säga.
Mm.
Bara gå igenom och se hur den här uppdateringen, Core Web Vitals, hur fungerar vår sida?
Mm.
Alltså är den visuellt stabil? Hur långt det tar det för saker och ting att laddas in?
Mm.
Hur långt det tar det innan man ser det på skärmen på sin telefon?
Mm.
Så det hade jag nog gått igenom, kollat.
Och på tal om verktyg innan så är det ju ett plugin som är, jag tycker, jätteanvändbart i Chrome. Som heter
Lighthouse.
Lighthouse, ja. Som är gratis. Just när det gäller detta du pratar om, accessibility och stabilitet och core web vitals.
Och sen så finns det ju inbakat i Search Console också.
Mm.
Så att där har man också tillgång till, inte lika många punkter, men de tre punkterna som kommer i den här uppdateringen.
Så Core Web Vitals rullas ut nu. Skulle varit utrullad, flera omgångar har de skjutit på det. Mm. Men de sagt att ska rulla ut det, jag har inte sett att de har gjort det. Har du, jag har inte läst nyheterna senaste tiden i och för sig, men...
Ja, jag har inte stött på något heller, det kanske är på gång.
Ja, säkert.
Sker ju uppdateringar.
Ja. Ja, visst är det så. Om vi tar om page-biten då, alltså innehållsmässigt, vad bör man jobba extra med just nu innehållsmässigt? Man kan ju, lite som du är inne på, innehåll, ja, se till att, som är kopplat till det du sa, det är ju bilderna. Det är ju en del av innehållet. Se till att bilderna är rätt storlek, inte för stora. Inte för
precis,
tunga.
Satta storlekar. Ja. Tillåt inte webbläsaren att och skala om bilderna, för det tar tid.
Ja. Men annars innehållsmässigt så är det ju se till att svara på frågan som man vill ha svar på.
Mm.
Är det, ska man köpa någonting, se till att svara på de frågor som en potentiell kund har. Och berätta att så här snabbt tar det och levererar, så här kostar det, det här är produkten och så här funkar returer. Är det en annan typ av sökning som är kunskap, ja, men se till att ha svar. Och då kanske det är så att man ska ha ett kortare svar lite längre upp som journalisten har, ingress eller någonting. Och sen har du djupare svar längre ner och sen längst ner så har du den här bakgrundsfaktan och sånt här. Så att man, det, och det är ju inget nytt. Det är, så har ju journalister jobbat i många år, men mycket får sig lära som inte är journalister. Så svara på frågan är väl det som är det klassiska. För där vi kommer från en värld inom SEO där vi inte svarar på frågan. Där vi skrev vad vi ville för att få ranking för 10 år sedan och kanske inte ens så långt tillbaka, men 5-6 år sedan. Vi skrev ju vad som helst. Bara för att få en ranking, och det gick. Och så, av olika syften. Men nu är det, i och med att de är så smarta med att tolka innehållet, så måste vi svara på frågan. Och då, hur vet man det? Jo, det har vi pratat om tidigare. Titta på Google. Vad ligger 1, 2, 3? Hur har de svarat? Svara bättre. Det är väl det.
Mm.
Så det är väl egentligen det, hade jag sagt. Så jobbar man med content just nu. Om man ska förenkla det. Mm. Bra. Vad har vi mer för tankar? Jag har en. Hur jobbar man med länkar på bästa sätt? Alltså, och då tänker jag på externa länkar, så kallade backlinks. Hur gör man det på bästa sätt?
Alltså, man har ju hört det många gånger. Gör man bra, tar man fram bra innehåll, så kommer länkarna.
Mm.
Och det är ju typ sant. Sen är det ju, har du ett starkt varumärke så kommer du få länkar om du gör bra innehåll.
Yeah.
Men har man inte ett varumärke som är känt där ute, så kan det ta tid.
Mm. Istället så.
Och det är, jag i mina privata projekt har faktiskt lyckats och få länkar utan någon som helst outreach. Och, men det har tagit tid. Det har verkligen tagit väldigt lång tid tills den här första länken. Så att och det har ju varit, det har varit enligt mig bra innehåll och enligt andra också i och med att jag har fått länkar.
Jag tror att det grundprincipen är väl det du är inne på. Så att länkar då, eller backlinks, är ju ett värde som de tar i beaktande, Google. Och det vill säga andra webbplatser har en länk till din webbplats. Så att se till, och då är det grunden att se till att ha bra innehåll. Och vad är då bra innehåll? Ja, det är det som svarar på en fråga som någon vill ha svar på. Och sen gör du det riktigt bra. Och Gör du det riktigt bra så ökar chansen att någon vill tipsa om den sidan. Och det är svaret. Det är väl så enkelt. Men det som du är inne på, ja, men det betyder ju inte att man får länkar.
Nej.
Så ibland måste man pusha och puffa och göra lite reklam för den sidan man har gjort. Sen är det också svårare, upplever jag, för det finns ju så många olika sidor på en webbplats. Tar vi en webbshop så är det ju relativt svårt att få en länk till en produkt. Alltså om det inte är någon specifik produkt, men då är det lättare att få länkar till någon guide eller någon, där man delar tips, steg för steg instruktion eller något sånt där som är aktuellt.
Ja, så djuplänkar i sig är väl inte så naturligt. Nej. Som du säger, man får, ja, om det inte är något väldigt specifikt så är det inget normalt. Alltså,
det är inte ofta liksom en cykel där bara, jaha, varför ska man länka till det? Men om du har en guide om hur du byter däck på den här cykeln så ökar det, det är ju lättare. Så det är väl egentligen grunden, och sen kan vi bara fräscha upp vad som faktiskt gäller, för att Google är väldigt tydliga i sina riktlinjer. Köp inte länkar från, alltså betala inte andra för att du ska få en länk. Uppmana inte andra för att du ska få en länk. Säg inte till att byta länkar med andra, framförallt inte storskaligt. Sen att du gör det någon gång, det bryr de sig inte så mycket om. Men det står också att håll inte på att byta, ingå i nätverk och sådär. Det är det de säger, så att fokusera på att skapa bra innehåll. Men PR är faktiskt, vi har ju vänner i London som driver byrå, och de har ju stöpt om sig till liksom, från att vara en klassisk SEO till att jobba mycket med PR. Och får då artiklar i kända tidningar och som länkar in till någonting de har gjort för kunden då. Så att PR, väldigt viktigt. Vad har vi mer för knep? Vi jobbar med så här statistiksidor. Så här många får punktering varje år inne i Lund eller Uppsala. Det är att bygga olika så att journalister vill länka till den statistiken, eller universitet eller någonting. Guider och tips, det är väl det som... Och sen får man puffa för det, ut med mejl till sina kunder, ut med de sociala medier, tips om sina guider, till och med köpa reklam eller köpa trafik in för de som är intresserade av de här tips och grejerna. Det är ett sätt att starta ett drev om man nu inte är, som du var inne på, känd.
Ja.
För då är det kanske lite lättare.
Ja, det är det. Då har du trafiken, då har du personer som är intresserade. Eller influencers eller vad det än må vara.
När vi är inne på det med länkar, ska vi säga en grej till, det är ju, sen är det också att en länk är ju inte lika mycket värd som en annan länk. Google har ju använt begreppet ranking credit, och länkar som du själv skapar på Facebook är ju troligtvis ingen ranking credit överhuvudtaget, för du kan själv skapa den på 2 sekunder. Däremot en länk som pekar till din webbplats från ett forum kan vara lite högre. Framförallt när det kommer från välkända webbplatser så kan det vara väldigt högt, men sen beror det så mycket på, så att vad står i koden på den länken, vad är det för attribut, står det no follow så är det 0 ranking credit, eller sponsor, ja, precis. Så att lägga en gamma in på en välkänd bloggare och skriver i den kommentarsfältet där, så brukar det vara nofollow eller UGC som är user generated content, och då är det ju troligtvis ingen ranking credit.
Sen kan man vända på det, och även om länken inte har något värde så kanske man får trafik som genererar leads eller genererar försäljning, så att länken kan inte ha något värde. Nej. Men den kan driva bra trafik.
Ja, att, och någon av de besökarna kommer in och läser, och så kanske man delar din sida ut i sociala medier, och så det är ju det här drevet där du kanske till slut hittar någon bloggare eller sedan journalist som noterar, och sen nästa gång journalisten ska skriva ett halvår senare, så är det tack vare att just det där företaget eller den webbplatsen. Så, men det är en annan grej också, och det är mentions, och det har ju faktiskt Google pratat väldigt mycket om de senaste 3 åren, se till att bli omnämnd. Vi kan se att ni blir omnämnda. Och när de började prata om detta så var de väldigt vaga, tycker jag. Nu tycker de är mer tydliga. De har inte sagt rakt ut att så här mycket credit får ni. Men att de säger att se till att bli omnämnda. Det behöver inte alltid vara länk. Den är rätt spännande. Så där har vi liksom PR-biten igen. Liksom. Ja, men det är väl lite länkar. Ja, det är egentligen jätte.
Och jag tror att många är kvar vid den att ja, men vi måste ha länkar. Vi måste ha länkar. Och ja, planen där ute, spelplanen förändras.
Ja, men det gör det. Det gör det, och det finns ju jättemycket om länkar. Man kan podda, man kan köra webbinar. Det är också sådana här. Man kan hålla föreläsningar, man kan ut och prata, man kan komma in i tv-soffan såklart. TV4, då har man kommit långt. Prata om sin, vad det nu är med vad. Det finns ju rätt många olika sätt. Så det är väl lite om länkar, lite om mentions. En grej också, det finns ju, om man vill då, så kan man ju hoppa med i olika grupper på Facebook där man kan byta länkar med andra. Så det finns en sån, någon grupp som jag är med i, så en gång i månaden så lägger de ut. Jag har aldrig faktiskt bytt länkar med någon, men det är rätt kul att se. Ofta är det mindre webbplatser som gör det, men månadens tråd, här byter vi länkar. Jag har webbplatser inom de här ämnena. Är det någon som har, så byter man, så skriver man till varandra och så byter man då. Sen vet jag faktiskt inte exakt hur de gör, om de då skriver någon artikel eller hur de gör. Det bör man göra.
Mm.
Men det går att göra det, men som sagt, då bryter man faktiskt mot riktlinjer. En grej till om länkar. De senaste åren så har, tycker jag, Google har förändrat sitt förhållningssätt. För att vi vet ju om att backar vi bandet 2 år bakåt, framförallt 2 år skulle jag säga, så var det ju relativt vanligt att webbplatser blev bestraffade när man bröt mot riktlinjerna. Och man blev bestraffade genom att man kunde få ett meddelande i Google Search Console och att man hade brutit mot riktlinjerna och liksom jobbat med, just när det gäller länkar, jobbat felaktigt, och man tappar placeringar. I värsta fall, det har jag inte jag varit med om, jag har varit med om konkurrenter där som blivit helt utslängda från Google under en tid. Så det kan ju också hända. Det ser jag inte så mycket av. Och Google har sagt flera gånger att vår algoritm är så pass bra så vi upptäcker länkar som är fabricerade. Och vi förstår allt mer liksom de här nätverken. Så vi sätter ranking credit 0. Så vi bryr oss inte om det längre. Vi bestraffar, utan det blir bara okej, du kan hålla på och betala. Du betalar för ingenting. Nej. Så vet jag inte om det är sant, men de säger ju, de indikerar det. Så att, och det tycker jag är så bra. För det blir ju också svårare för oss. Det är det här, okej, vad får man inte göra? Och då fick man en smäll på fingrarna. Då visste man var gränsen gick. Nu vet man inte var gränsen går. Nu är det bara så, nu riskerar jag att slänga bort en massa tid och pengar. Jag vet inte var gränsen går. Men de bara säger, men håll inte på med det där. Så att man vet inte vad man får för värde av att fuska. Och du får aldrig reda på det. Du kan då tro, åh, nu ökar vi ranking. Det är nog tack vare de länkarna jag köpte. Ja, men det har ingen aning om. Men innan så fick du smäll på fingrarna när du gjorde fel. Och när du fick smäll på fingrarna så var det ju någonstans ett indirekt svar på att yes, det funkar. Nu vet du inte. Och det är rätt spännande.
Mm.
Och det kommer ju, de blir bara smartare och smartare. Ja. Så att, sen såklart, ja men vadå, vem, om jag byter länk med någon och skriver på Facebook eller ringer och sådär, ja, det är klart att de inte får reda på det. Det är ju lite svårt. Men det har hänt. En konkurrent till mig för många, många år sedan, det var väl en 4 år sedan, 5 år sedan kanske, i UK, där man blev helt enkelt utslängd från Google. Och då hade en bloggare fått en uppmaning från företaget att länka. Och den bloggaren blev väl förnärmad eller någonting och drog det, vet inte hur, men de anmälde det till Google. Så att de blev utslängda. Mm. Då det, de sålde eller säljer online. Jag vet inte säga vem det är, men det är ett känt företag. Och de säljer online, så att de tappade ju dramatiskt i sin försäljning. Då. Det tror jag inte händer. Jag har inte sett och läst det på länge. Så att,
Inte jag heller faktiskt.
Nej. Det var, det är 2 år sedan jag läste det senast internationellt. Och jag har inte, våra, vi, har liksom, vi uppmanar alla våra kunder till att hålla på med detta, utan fokusera på rätt. Det var länkar. Mycket om länkar. Och, Har vi något mer vi kan prata om?
Ja, det är egentligen om du skulle kunna ge ja, men topp tre tips. Ja, men viktigaste punkterna att jobba med för att lyckas under 2021. Det finns så många tips som helst som vi kan...
Ja, men det är väl ganska enkelt, tänker jag. Vi har redan berört det. Nummer ett, se till att lära dig Core Web Vitals, Google Core Web Vitals, och uppdatera enligt de principerna där som... Det är ganska konkret när du använder deras verktyg som Lighthouse. Du får rött och grönt och gult och du får siffror och fixa. Sen kanske man inte kan fixa allt själv, för det är en del ju kod. Och jag kan inte det, men vissa grejer kan man. Det ska jag säga, det är just nu. Det är ju den. Tip number one.
Ja, jag har en punkt. Och det är optimera för besökaren. Mm. Alltså för en person. För det är fortfarande det är en människa som ska in och läsa. Det är en människa som söker efter en specifik information eller en produkt eller en tjänst. Så tänk utifrån besökaren. Mm. När ni internlänkar, när ni skapar innehållet. Och då blir det bra. Mm. Alltså då får man ett... Då leder man besökaren till viktiga sidor på automatik och tänk inte på sökmotorn. Alltså även om den, det är där vi ska synas, det är det som är viktigt. Men, och Google ser det själva. Skapa innehållet för en användare, en människa.
Och där ligger ju så mycket i det tipset, tips nummer två. Där är ju, som vi varit inne på, vad är intentionen? Vilken fråga ska jag svara på? Men sen även när jag kommer in... Och det som ser above the fold. Det jag ser ska ju fånga mig och få mig att stanna. För annars så sticker jag tillbaka kanske. Och jag ska direkt känna att här är det. Det här var intressant. Och så ska jag vilja börja scrolla för att veta. Det är också så att det är så många detaljer i det. Men du är helt inne, rätt inne på det. Ja, det var två tips.
Ja.
Tredje då. Det är så. Tredje var svårare. Vad var tredje? Teknik nu då och sen användaren tredje. Vad ska tredje vara alltså? Jag ska i så fall säga så här att se till, och den är, nu den kanske inte den jättebra, men jag tycker ändå den är bra, men så här, se till att ha koll på din webbplats, uppdatera den både med innehåll och se till att den användarvänlig, även ur tekniskt perspektiv, så jobba med webbplatsen. Och man behöver inte alltid skapa nytt innehåll. Har du inget bra innehåll så måste du. Men när du väl har kommit till den nivån att ja, men vi har kanske en 10 bra landningssidor som svarar på liksom rätt frågor. Men jobba med dem, uppdatera dem. Se till att de är liksom riktigt, riktigt bra. Jobba med grafiskt innehåll också. Sen så ska det inte bli för tungt och så vidare. Men den, att jobba med webbplatsen, fokusera på att boka in tid i din kalender och gör det. Du som är ansvarig. Det är väl du skulle säga. Fokusera inte på verktyg. Fokusera på att göra.
Ja.
Där är nog det vinnande, tror jag. Så har jag en annan fråga som jag kom på här. Alltså det har ju varit... mycket buzz för några år sedan om voice search. Kommer du ihåg det? Tre år sedan tror jag. Jag stod själv och pratade om det. Hade fullsatt seminarie. Var är vi där?
Alltså det kändes som att det i USA så är det ju verkar vara skitstort. Jag vet inte. Jag har faktiskt inte...
Jag har inte sett någon statistik.
Nej.
Och inte i Google Search Console. Vi pratade om det här om dagen. Du kan ju filtrera och sätta olika kategorier på besökarna kommer från. Men där finns ju, jag kan inte erinna om att där finns voice.
Nej.
Så du kan inte göra analyser. Du kan inte förstå hur många besökare eller hur många hör ditt innehåll.
Använder du dig av...
Alltså det är väldigt lite, men jag måste erkänna att jag gör det mer nu än jag gjorde för 2 år sedan. Men det är ju inte jätteofta. Och alltså det är någon gång hemma, jag har en Google Home, men framförallt har dottern den. Så att ligger i badet och så spelar den låten. Eller så, hur låter ett spöke? Och hon är 8 år. Det är väl, jag skulle säga, min dotter använder den mer. Men, och jag, det är väl ibland när man kör bil. Men då är det ju mer voice. Man frågar om vägen och så vidare. Och så, för att man vill inte trycka upp telefonen när man kör. Men väldigt lite. Faktiskt.
Jag har inte alls det.
Nej, väldigt, väldigt lite. Vi får väl se. Så det är en annan grej. Rich snippet eller strukturerad data. Eller featured snippets. Kärt barn har många namn. Var är vi på väg där? Hur ser det ut? Och vad är det? Eller vad är det för något, kan vi börja med?
Alltså det är ju egentligen tagga upp sin fråga, sin produkt, en artikel. Alltså Google, algoritmen är ju smart. Men här hjälper vi den att förstå att ja, men den här personen har skrivit den här artikeln och den publicerades det här datumet. Här har vi en bild. Här har vi texten i artikeln. Så att man strukturerar upp det egentligen och berättar för Google vad som är vad. Och sen tar Google detta, så taggar man upp en fråga och ett svar. Så kan den frågan och svaret dyka upp som en liten dropdown ute i SARPen. Eller en guide om man har det. Alltså hur knyter man skorna exempelvis. Har man taggat upp den, så kan den dyka upp i sökresultatet. Med en fin bild, med en rubrik och några punkter. Och de, ja, men man ögat dras dit. Så CTR-en, även om man ibland kan man inte klicka sig vidare, man får svaret direkt i SARPen. Så har guider och eller reviews, stjärnor på produkter, leder nog till en högre CTR.
Och där, vi pratar precis om voice, eller voice search, och där har du en aspekt också med strukturerad data, rich snippet, så att där, då blir det lättare för Google att förstå vad du har för innehåll när de mappat upp det med, enligt logiken, vad heter den? Schema.org är det, som de har enats kring många sökmetoder. Så, och det finns ett gäng verktyg för att göra detta. Det finns ju, man kan ju bygga det rakt in i sina mallar. Till WordPress finns det plugins. Google har ett verktyg man kan jobba med. Och sen finns det, och du hade ett verktyg häromdagen som du testade lite grann som var gratis.
Ja, precis. Simplified Search.
Simplified Search.
Där man egentligen på ett enkelt sätt ja, men matar in informationen, en fråga och ett svar, och sen får man ut ja, men skriptet som man kopierar och klistrar in på
i sin editor.
Ja.
WordPress eller vad nu skulle kunna
vara.
Ja. Super basic.
Ja. Väldigt enkelt.
Och det enda som är, och där är fördelarna, fördelen är att det är väldigt enkelt det du sa där med. Men samtidigt så har du inte byggt in en mall. Så har de kollegor som inte vet hur det funkar, och sen så skapar de en ny sida, så har man inte det på den sidan. Alltså, det finns ju för- och nackdelar. Så att, men voice och hela den biten, voice search, de använder definitivt det. Det syns allt mer i sökresultatet. Så att, och man pratar mycket om, när jag var över i USA senast för 2 år sedan tror jag, på någon konferens där, att man pratar mycket om rich snippets. Det är framtiden. Och det är fler frågor. Eller är vi nöjda?
Ja.
Man kan hålla på hur länge som helst. Men, nej, men jag tror att vi bromsar lite där, va? Lite SEO i ett nötskal. Sjukt roligt. Och innan vi rundar om, bara, så vi som har jobbat med det så många år. Jag fick faktiskt en kommentar häromdagen. För att, alltså, ja, men, nu när man jobbar med innehållet. Det blir ju bara lättare och lättare att skriva. Liksom. Google förstår ju allt mer. Man behöver inte vara lika innehållsrik med sökorden. Utan man, som man var för att Google förstår. Nej, men det stämmer ju. Ja, men vad ska man då med SEO-experter till och så vidare? Ja, och så låg jag lite grann. Men det är så många dimensioner på detta. Det är så du tar fram strategier. Och sen är det ju fortfarande logik att skriva. En viss logik är det. Sen kommer den säkert förändras. Så logiken för 5-10 år sedan var ju väldigt trubbig. Då nämnde man sökordet, men man skulle inte göra för mycket och inte för lite. Och så på vissa platser.
Vad var det man kallade det? Var det...
Densitet.
Ja, precis.
Kommer du ihåg det?
X antal procent av texten skulle vara...
Och då vet jag, det var en dokumentär, något företag som hade pushat det så att 11% densitet, där gick ju gränsen. Och hade man lägre än 3, då var det inte bra. Man skulle ligga runt 7, det var många sådana där.
Och då kommer frågan, vem skriver man innehållet för då?
Precis. Det var verkligen så. Men sen ska man ju tänka på att ha ett rikt språk.
Mm.
Så att synonymer och relaterade ord för att Google ska förstå att det här är ett ämne och förstå. Och sen blir de ju smartare. De har ju en hel del, hur ska man säga, uppdateringar och algoritmer som tittar på hur låter vi i tonalitet. Svarar vi på frågor? Ställer vi frågor? Så det är mycket, mycket smartare idag än vad det var då. Så att det blir, så att ja, det är lite lättare, samtidigt så blir det ju andra dimensioner som blir svårare. Så att ja.
Ja, det tar tid att bevisa.
Ja, den är också. Det tar tid att bevisa, bara den. Jag har ju webbplatser som har legat så många, många år som jag ibland kan undra, hur kan de få ligga där? För att det är ju inte, men de är kanske inte alltid bäst, men de har legat där så många år. Så jag tror att man har fördel av att ha hängt med från 2010-tiden och 12 och 13 jämfört med en helt ny webbplats.
Mm.
För där måste man bevisa mer. Jag tror att det är hela den här Google IT-aspekten. Man måste bevisa mer nu än vad man behöver. Så att ligger man alltså tidigare så har man bevisat. Även om man är bättre nu så måste du bevisa. Jag tror att det är så. Jag har inte fullt belägg för det, men jag tror det.
Ja, för att det är ju egentligen hur lätt som helst att slänga upp en hemsida.
Mm.
Och jag har inga siffror på det, men det slängs säkert upp
ett gäng
om dagen.
Mm.
Och vad hade hänt då om det var om man kunde ranka säg topp 5 direkt.
Jag tar en webbshop som jag har, vi säljer ju rätt mycket via den, och ibland undrar jag, men den är ju inte, jag skulle vilja gå in och ändra på, men de ligger i topp, ligger etta. Jag vågar inte röra det. Och hade jag gjort om det idag så hade jag gjort annorlunda. Men de ligger och har legat där i 8 år, tror jag. Och säljer bra. Så ja, varför röra på det då? För då uppenbarligen är det ju bra. Och det kanske räcker som bevis då. Historiken och att det kommer in folk som handlar på de här olika produktsidorna som de har hittat.
Mm.
Men som du är inne på, har man en helt ny webbplats så vet ingen någonting. Och då måste man börja bevisa helt enkelt. Mm. Du är gott. Tack för idag. Vi har trubbat på lite längre än vi brukar.
Ja.
Men det gör väl ingenting.
Nej.
Med det så rundar vi av. Tack för idag allihopa, och tack Adam.
Tack. Ha det
gott.
Hej.